En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Däremot har man gärna velat rädda kvar sådana där figurer som står som alltså förgrundsgestalter i nationalistisk och religiös historieskrivning, som patriarken Abraham. Även om man inte har trott på att Abraham har funnits, så har man trott att gestalten bakom honom, alltså att det har funnits någon sorts figur som man har använt som utgångspunkt och som man sedan har berättat historier om. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Och mitt namn är Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet och skriven till ett 100-tal böcker. Och mitt emot mig sitter
Katarina Harrison Lindberg, som är gift med Dick och också skriver böcker.
Ett 10-tal vid det här laget. Snart fler.
Ja, det kan det kanske vara.
Och nu ska vi berätta en rolig historia, eller hur?
Ja, det ska vi.
Den är kul.
Ja, en av de första gångerna jag träffade din mamma så sa hon så här: hårda bud, sa Mose när han tappade stentavlorna på fötterna.
Och det är kul.
Och det är faktiskt väldigt, vi säger det hemma hela tiden.
Det är kul för oss som har en gammaldags så kallad allmänbildning. Säger man hårda bud som Mose när han tappade stentavlorna på fötterna. För barn på en normal skolgård idag så blir frågan bud. Fötter, stentavlor. Vem var nu den där Mose? Ja, det var den där buspojken med Ramses i filmen. Kanske, om de har hört det. Men det är en bra historia.
Det är en bra historia.
Framförallt när man tänker på att den där buden är en av världens äldsta, viktigaste exempel på lagstiftning.
Ja, vi ska alltså prata om Mose, Bibelmose.
Och hans lagstiftning.
Och hans lagstiftning idag. Mose är känd för två saker. Dels är det de hårda buden. Och sen är det att han ledde israeliterna ut ur Egypten.
Och blev en av världens största, mest ikoniska frihetshjältar. Och just det här med ikonisk frihetshjälte, det var dessutom gett honom en massa olika utseenden som just ikon genom tidernas lopp. Och frågar vi vår dotter hur Mose ser ut, då är det en tecknad seriefigur. Prince of Egypt.
Ja, precis.
Från 1998, ja. Där han lever över med Ramses i Egypten och sen så leder han sitt folk till frihet. Och det är en, för att vara tecknad historiefilm, mycket minnesvärd och bra historia. Inte den som jag minns när jag var liten.
Hur såg han ut när du var
han
liten?
Han såg ut som Charlton Heston. Förstås.
Men hur länge sedan är detta? Det är ju...
Nej, men den gick på tv på 70-talet. Filmen är ju betydligt äldre. Alltså det här The Ten Commandments, den är från 1956, den är 10 år äldre än mig. Men den gick ju på tv när man hade två tv-kanaler. Och den var väldigt, väldigt, väldigt lång. Och det var mastodontscener. Det här är ju så The Archetypal Hollywood Epic. Med massscener och med Röda havet som delas. Och jag har till och med varit på Universal Studios i Hollywood och åkt igenom Röda havet, det vill säga det man i den här nöjesparken vill låtsas är inspelningsplatsen. Och då vilade Charlton Hestons anda över allt det här.
Och för alla som inte har sett den här filmen nu då, så får man tänka sig en ganska skäggig men ändå välansad äldre gentleman med stav i handen.
Ja, med andan av att jag är... Elthid, eller jag är sheriffen och nu är jag Mose. Det är den klassiska medelålders superhjälten. The Force is with him. Det går en rak tråd från Charlton Hestons Moses till Alec Guinness Obi-Wan Kenobi. Det är så äldre hjältar ska se ut.
Ja, de är lite lika nästan.
Mm-hmm. Och det är ingen slump. Men det här är alltså dagens Mosebild. Backar du några hundra år, då är Mose alltid, med ytterst få undantag, behornad. Alltså han ser ut som djävulen för han är fortfarande hjälte, men nog tusan har han alltid horn på huvudet. Alltså, titta på den kändaste Moseskulpturen någonsin, Michelangelos Mose, i Julius den andres gravmonument i kyrkan San Pietro in Vincoli i Rom. Alltså, Julius den andre är den påve som ger världens häftigaste måleriinstruktioner och order till Michelangelo. Måla taket i mitt kapell, och så gör Michelangelo det.
Och då har vi ju helt plötsligt en Mose som är väldigt muskulös. Han har lite mindre kläder på sig. Han har fortfarande mycket långt skägg och han har faktiskt horn på huvudet som sticker upp i håret.
För att vara Michelangelo skulle jag säga att han har ovanligt mycket kläder på sig. För Michelangelo gjorde helst nakna muskulösa.
Ja, det är inte någon David-figur detta. Han har tygstycken som hänger, men han är barfota och han är bararmad. Och, ja, man ser hans kropp.
Vet du varför han har horn på huvudet? Sådana här saker vi snackar om vid lunchbordet hemma. Varför är Mose alltid behånad?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Som jag har förstått det så är det en felöversättning att man egentligen skulle översätta ordet corona, som Precis. Ju då är gloria, att han skulle ha en gloria, han var ju en helig man den här. Men att man
strålade om honom, ja, när han kom ner från Sina.
Men att man råkade felöversätta corona så att det blev horn.
Ja, cornua på latin.
Ja, precis.
Det skulle det ju inte bli. Och eftersom det står så i Bibeln så måste det ju vara så. Det är ingen som går omkring och kollar den hebreiska källan, utan det står så där. Och då får man avbilda honom med horn trots att han rockar sig ut.
Men vet du när den felöversättningen gjordes
då? Det är en medeltida felöversättning som sen hänger med och bildar skola för hur Moses ska avbildas. Och det finns exempel långt fram på 1800-talet att när man inte vill sätta horn på honom för att han ser ut som djävulen i så fall, så låter man strålglansen anta nästan hornliknande skepnader, så det strålar ut lite glans i form av två stycken stöter.
Man måste ju ändå känna igen honom ju.
Det är väldigt lätt att känna igen Mose på gamla bilder.
Men jag tänker de här felöversatta hornen, om de då svept in över västerlandet på medeltiden, hur länge hängde de kvar?
Ja, titta i Gustav Dorés bibelillustrationer från 1800-talet. Där har han inte horn, men nog tusan strålar glansen lite hornmässigt. Så du får räkna med att under renässansen då är det horn som gäller. Och sen finns de kvar en bra bit. Eftersom det här blev någon sorts konstnärlig ikonografi. Ska Mose vara med på bild? Ja, stoppa ditt horn så ser vi vem det är. Och de hör ju till. Och det står ju dessutom så i Bibeln.
Ja, men hur länge stod det så i Bibeln, menar jag? Vet man, när insåg man att det står ju inte horn här?
Nej, men det här gåtan knä. Alltså, de här bibelfelaktiga översättningarna, de knäcker renässanshumanisterna ganska lätt, 1400, 1500 och 1600-talet. Men detta är beside the point.
Man låter honom ha horn i bilder i alla fall.
Det finns flera sådana här exempel på dumheter och feltolkningar. Som när, om vi tankar Maria Magdalena i Jesus historien. Tittar man i Nya Testamentets original så är det förmodligen en medelålders kvinna med makt som folk har respekt för. Sen är det en påve på 500-600-talet som blandar ihop det här och vill göra ned den till en ung prostituerad. Och det här, det knäcker.
Och det sitter ju fortfarande kvar.
När jag tittar på dominikanska exegeter på 1400-1500-talet, de gör slavsylt av det här missförståndet. Så det har man känt till i 500 år av att en bluff. Varken protestanter eller katoliker har köpt avslöjandet. För vill ju ha den där unga tjejen vid Jesu fötter som säkert har varit prostituerad tidigare. Det liksom hör till, även om alla vet att det är bluff. Och så är det med Mosehån också.
Fast jag tror inte alla vet att det är bluff. Men vi kan ju då sitta här nu och säga så här, det här är bluff.
Det är bluff.
Bara så ni vet.
Lögn och förbannad dikt, som Ibsen hade sagt.
Så precis. Nu kan vi sluta och se Maria Magdalena som den här fallna, stackars, syndiga kvinnan.
Men den stora frågan är ju, är Mose en bluff? Och alla de här andra gammaltestamentliga figurerna, alltså titta i Domarboken, en av de mest bloddrypande barnförbjudna böckerna i hela Bibeln, med Simson och Delila och Gideon. Och
Simson och Delila, det var min favorithistoria när jag var liten. Jag såg någon film på tv och den var jätteromantisk och det var superspännande.
De funnit, jag har också sett filmen i flera varianter, det är en jättebra actionhistoria, men har det hänt? Har Simson
existerat? Det har hänt. Nej, det har säkert inte hänt.
Jag men... säger en källkritisk historiker som verkligen vill ha in den där hårige superhjälten med muskler som står och lutar sig mot ett tempel. Och så kommer Delila fram och då säger han, åh, vem är du? Jag är Simson, jag jobbar som domare. Vill man ha det här? Ja, det är klart man vill, men har han funnits?
Jag tror inte det finns några belägg för att han har funnits. Det är ju jättelänge sedan.
Jag
har
kollat upp det här, för jag vill gärna ha den där hårige superhjälten som står och säger hej.
Säg att du nu har hittat belägg för honom.
Nej,
då.
Det har jag inte, för han ska då ha levt mellan 1300-talet och 1000-talet före Kristus. Det är väldigt, väldigt länge sedan. Det är bronsålder. Däremot nedtecknandet av den här berättelsen, om man nu ska vara generös och tänka att det nedtecknas så tidigt som möjligt, då hamnar man på 600- eller 500-talet före Kristus. Och det är då
ganska
hundratals
glapp.
Års glapp. Och dessutom, tittar man nu lite källkritiskt och småelakt på historien, ja, då har vi en styrka som sitter i håret som man kan klippa av. Det är alltså magiinslag länkade till manlighetssymboler. Han förråds av en vacker kvinna som klipper av håret. Han offrar sitt liv genom att rasera guden Dagons tempel med egna händer när håret har vuxit ut. Och så vidare. Och sen så dräpar massor av fiender med en åsneskall och så vidare. Analyserar vi de här elementen så känner man igen det här.
Du tycker det är lite för bra för att vara sant?
Ja, dessutom det påminner om Herakles.
Herkules,
som också förråds av en kvinna efter att ha blivit väldigt mäktig och utfört en massa mirakel och stådåd. Sådana här bronsåldershjältar tillhör standardrepertoaren i mänsklighetens berättarkultur. Och lägger man ihop det här så blir det väldigt svårt att säga att det är klart han har funnits. Det är däremot en perfekt gestalt oavsett om det är för He-Man-filmer på Hollywood eller om det är berättelser vid lägereldar. Då är Simson svårslagen. Alltså folk har alltid velat ha honom och haft lite olika namn på gubben. Herakles till exempel. Men att han har funnits, om han har gjort det så ja, knappast att han hade magi i håret och hade ihop med Delila och slog ihjäl filister med en åsnekäke. Där kommer röd pennan från källkritiken.
Faller alla de här gamla bibliska figurerna då, Abraham och Isak och gänget för den här...
Ja, alltså det, till saken då att sådana här sagogestalter med uppenbara fabelmässiga hjälteinslag som Simson, de har historieforskningen och bibeltolkningen varit tuff mot ganska länge. Däremot har man gärna velat rädda kvar sådana där figurer som står som alltså förgrundsgestalter i nationalistisk och religiös historieskrivning, som patriarken Abraham. Även om man inte har trott på att Abraham har funnits, så har man trott att gestalten bakom honom, alltså att det har funnits någon sorts figur som man har använt som utgångspunkt och som man sedan har berättat historier om, Abraham och Sara, ja, de har kanske inte funnits, men de är någon sorts kollektiva minnen, någon sorts sammansmältning av verkliga historier som har existerat. Till exempel att Abraham skall ha utvandrat från staden Ur i Mesopotamien till Kanans land cirka 2000 f.Kr. Ja, han hette kanske inte det, men nog tusan måste det ha varit någon utvandring som han har fått symbolisera. Så tyckte man förr. Men det här förändrades ganska abrupt på 70-talet, då man blev betydligt mer kritisk. Thomas Thompson och John van Zietes och andra påpekade att det här, trots att det är ett millennium minst,
det är ju väldigt lång tid
som skiljer när det här ska ha hänt.
Det finns inte heller några andra källor som kan backa upp det här, utan vad vi har är en...
Inga arkeologiska fynd heller.
En historia i Bibeln, och det är för lite, det är alldeles för skralt för att man ska kunna...
Ja, precis. Och då blir Abraham, liksom de flesta i Gamla testamentet, fram till konungaböckerna, vad vi kallar halvhistoriska gestalter. Ungefär som våra gamla ynglingar kungar i Norden. Alltså där vi kan inte avfärda dem utan vidare som att de är påhittade, men vi kan inte uttala oss om deras existens, deras egenskap av historiska personer. Och det här gäller väldigt mycket av den berättarkultur som vi möter i äldre historiska källor överhuvudtaget. Vi har för lite samtida material för att kunna säga ja, de måste ha funnits. Mm.
Men man kan inte heller rakt av säga att de har absolut inte funnits, utan det finns en liten osäkerhet där.
Det finns ju också den här tendensen att man väl börjar ogiltigt förklara, falsifiera och plocka bort folk ur gamla texter som Odysseen, Iliaden och Bibeln. Då går man gärna för långt.
Ja,
kastar ut barnet med badvattnet.
Det finns ju de som menar att Jesus inte har levt, till exempel.
Ja, det är också ett bra ämne från tidigare, för en kommande podd.
Ja.
Men alltså, ta en sån här figur som den största av alla israelitiska hjältar.
Du tänker på David.
Kung David och hans son Salomo. Det här är ju historiska kungligheter som inte bara är fina hjältar utan gör en del bus också.
Mm.
Alltså David, han vill ha ihop med Batseba och se till att hennes man blir dödad så han kan få ligga med henne och så vidare. Och det är ju inte skönmålningar. Så det här finns en hel del besvärande omständigheter.
Och det stärker ju faktiskt historierna.
Historien.
Så fort det är så här att man har en historisk person som bara är bra. Det finns liksom bara de här fantastiska, som Simpson säger vi då, att ja, han är bara helt fantastisk, han är stark, han är rätt rådig, han har inga fel och brister. Då blir de mindre trovärdiga än om de är lite svartsjuka, om de begår tvivelaktiga handlingar och om de gör stygga saker också.
Ja, exakt. När det gäller den här David så har det faktiskt förekommit en mycket stor debatt. Inte så mycket hos oss utan i Israel. Dagens Israel, av källkritiska israelitiska forskare som har gått väldigt, väldigt långt i hård positivistisk källkritik och menat att nej, vi kan inte uttala oss om honom. Han har förmodligen inte funnits. Och så går man ännu längre och säger att alla böcker som berättas om honom, alltså konungaböckerna, samuelsböckerna, krönikböckerna, är förmodligen skrivna för att kasta skit på senare israelitiska kungar. Det är alltså politiska partsinlagor där man har varit ilsken över kungar som har varit politister och plockat in fenikiska gudomligheter och som har målat upp bilden av ett stort, ljust förflutet. Allt var mycket bättre när Israel var mycket större, när kungarna trodde på den rätte guden och alltid vann i krig. Och då skapar man sådana som David och Salomo. Men det här är ju förmodligen bluff. Så har man då menat. Och då menar jag att då har man gått för långt. Då vill man utrota människor ur historien utan att egentligen titta efter. För i Davids fall så har vi belägg. Han nämns även i andra källor.
Ja, jag tänkte precis säga det. Det här är ju ändå en del av världen där källmaterial bevaras väldigt bra. Det är torrt och liksom konserverande ute i öknen. Så jag tänkte, det måste ju finnas någonting. Någon sten som det står något på eller någonting kanske?
När då David-kritikerna var som allra mest intensivt arga på bibliska böckerna så hittade man faktiskt just en sån sten. 1993 hittade man en sten upprest av Davids fiender. En arameisk segerstele i Tel Dan i norra Israel. Det är en kung av Damaskus i mitten av 800-talet före Kristus som skryter över hur han har besegrat grannfolken, bland annat Israel och Davids hus.
Oj då, det är ju graverande.
Det är graverande. Och de har andra fiender. Alltså, israeliterna krigade mot alla grannarna, även mot folk i Jordanien, i riket Moab. Och där reser en kungens sten på 840-talet, Mesha-stelen. Vill man se den idag får man åka till Louvren i Paris. Och där finns det skildring av krig mellan riket Moab och Israel. Berättar då moabitisk synvinkel, alltså där israeliterna skurkar. Det är bara det att skildringen av krigen påminner misstänkt mycket om den skildring vi hittar i Bibeln. Berättar då israelitisk synvinkel. Då har vi alltså historieskrivning från båda sidor som backar upp varandra utan att de ens vill det och utan att de har synkat sina stories.
Då
detta
är det
talar
ju
väldigt starkt för att det ligger en sanningskärna i det.
Det är ju häftigt faktiskt.
Men Mose då? Ska vi tro på honom? Har han funnits? Det är mycket tidigare. Frihetshjälten. Mannen som sen blir behornad.
När det gäller Mose så det finns ju inte en massa källmaterial. Där har vi inte de här historierna som backar upp honom. Utan det är så väldigt, väldigt länge sedan. Han är ju mer som en sån här Abraham-figur. Simpson-figur.
Mer än det. För han är inte bara någon sorts halvmytisk föregångare och anfader. Utan oavsett om du pratar med en kristen, en jude eller en muslim så är han den stora lagstiftaren, frihetshjälten, ikonen, uttåget ur Egypten, kampen mot slaveri och förtryck. Han har alltså spelat mycket, mycket större historisk roll.
Vad jag tänker
så folk
är...
vill ju verkligen ha honom med alla till budstående.
Ja, det är så här att man talar om Mose lag. Och om det nu aldrig har funnits någon Mose, varför ska man nödvändigtvis kalla den för Mose lag då?
Ja, det sitter kanske några där och funderar ut. Du ska ha en häftigt namn på en kul lagstiftare och så slår man ett ja. Det är någon som säger, ja, Hilding kanske om det hade varit en skåning på plats. Nej, Mose eller Juda.
Ja, men
har
jag
man
tänker,
suttit och diskuterat ja, namn?
Väljer knappast. Man inte ett namn som man tänker, det här är trovärdigt. Även om det nu, låt säga att det inte skulle vara Mose som har tagit emot den här lagen och ordnat de här stentavlorna, utan att det skulle möjligtvis ha tillkommit på något annat sätt då.
Noas lag?
Så har man ju ändå velat kalla den för Mose lag, antagligen för att man har känt att då kommer folk gå på det här. Det är trovärdigt. Mose, det var en baddare det.
Så resonerar man ju gärna om man vill rädda kvar Mose. Och det vill vi väl innerst inne, för det är ju en bra historia om frihet och allt det här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och alla de som nu vill rädda kvar honom har sökt med ljus eller lykta efter folk som kan ha betett sig ungefär som han vid ungefär det tillfället då han kanske kan ha levt, men som olyckligtvis inte heter Mose just de källorna. Och där då dyker det upp en del kandidater. Och det är väldigt kul att läsa den här, alltså sökandet efter den sanne Mose. Det är lite som sökandet efter den sanne Robin Hood i England. För på de här stentavlorna och kilskriftstavlorna och hieroglyftexterna från Ugarit i Syrien och från Egypten, 1200-talen före Kristus, där finns det kandidater. Alltså en diplomat som heter Bai, egyptisk ämbetsman.
Låter inte alls som Mose.
Nej, Bai, B-A-Y, låter inte som Mose. Men han var av asiatisk börd, alltså västasiatisk, främre orienten, ungefär där Israel, Libanon och Syrien ligger, var verksam i Egypten, återvände sedan. Ja, ungefär då kan vara Mose med.
Men det finns väl ingen som kan tänka... Alltså,
Ja, det finns faktiskt de som hävdar det, men det finns också att det ska ha varit en egyptisk diplomat eller en avfällig egyptisk präst. Eller då har ju den här konstiga rokaden i egyptisk religion på 1300-talet för Kristus med Akhenaton och hans monoteism som dyker upp, en enda gud, solskivan. Och där blir det religiösa stormar och vissa måste fly. Låter lite Mose. Så här har man alltså resonerat för att försöka få in honom i historien på ett eller annat sätt. Det finns också de som menar att det här är Bibelns berättelse, en fullständigt lögnaktig skildring av ett stackars folk som är förtryckta och menar att det är tvärtom. Egypten erövrades av Hyksos-folket under forntiden. På 1500-talet före Kristus kommer din västasiatiska erövre och förtrycker egyptierna tills egyptierna får nog och kastar ut dem så att de återvänder till ungefär dagens Israel, Jordanien. Och det här kan ju vara, alltså Moseberättelsen kan ju, mena de här, vara någon sorts försök att rädda ansiktet när de miste makten i Egypten och kastades ut. Att egentligen är förtryckarna som försöker få det ut som att det var dem det var synd om.
Att Mose var från Hyksos-gänget alltså?
Ja, precis. Och att Hyksos-gänget är de som sen bosätter sig i Kanans land och blir israeliter. Så här kan man alltså hålla på beroende på vad man tycker om Mose och hur stor fantasi man har när man tittar på äldre historia.
Ja, man måste kanske ha lite fantasi när man gör det.
Ja, men lagen. Om vi ska titta på den. För det är ju ändå den som gör att Mose blir permanent inskriven i historien. Moseböckerna är den gamla judiska lagen.
Ja, och jag tänker fortfarande så här, varför skulle den kallas för Moselag om inte, om man åtminstone inte har trott att det fanns någon Mose att hänga upp lagen på?
Ja, varför har lag överhuvudtaget?
Ja.
Det är ju där, det här är ju kärnan i att Mosehistorien finns med, där ju att den leder fram till Sinai berg. Gud ger Mose lagtavlor.
Precis.
Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Ära din fader och din moder.
Alltså för väldigt alla som är okunniga nu då, Moselag, det är ju de här 10 Guds bud. Det är ju det här.
Det är kärnan. Ja. Och sen följer det ett antal Moseböcker med massa specificeringar och utläggningar om allt annat också.
Ja.
Och det här, det är den judiska lagen. Och den är, det är skälet till att man bakar in en massa kringhistorier om Josef och hans bröder och Adam och Eva och allt andra. Det är för att det här är, nu har Gud överlåtit åt människan att skapa ett rättssamhälle. Här är reglerna. Och då fungerar Mose som någon sorts laggivare. Men han är inte först.
Nej, alltså när jag växte upp så fick man ju alltid höra om Hammurabis lag. Att den skulle ha varit liksom allra först.
Och då är vi på 1700-talet före Kristus någonstans.
I Mesopotamien. Så det är samma del av världen. Det är ju här man håller på. Men sen, det finns ju sånt som är ännu äldre vad jag har förstått.
Ja, det här är ju kilskriftstavlornas namn, dagens Irak. Det vill säga att de uppfinner skriften ovanligt tidigt. Och då ökar ju chansen för att man kan hitta någon sorts regelsamling och regelverk som går ännu längre tillbaka.
Mm. När jag läste på lite grann om det här så träffade jag på en ännu äldre lagsamling. Den nu äldsta bevarade då, för sådana här saker förändras ju faktiskt. Man vet ju inte, det kan ju hittas någonting nytt. Och den nu äldsta lagen, den är nedtecknad på order av den sumeriske kungen Ur-Nammu. Han härskade i staden Ur på 2000-talet före Kristus. Och stora delar av den här lagen är liksom fullt läsbar och så. Så att man vet att man hade böter som straff till exempel. Böter är ett jättegammalt straff.
Och då har man inte pengar än. Utan man får ju böta med spannmål
ja,
och sånt.
Alltså man får betala böter i boskap och spannmål och sådana saker. Men att böter införs som ett straff, det är framförallt för att alla brott man begår kan inte straffas med döden. Man måste ha någonting annat som är lite lindrigare, för annars skulle man vara tvungen att döda folk hela tiden. Så
indirekt kan man ju också få en fin kunglig inkomstkälla om man bötlägger en massa saker.
Ja. Och fängelsen funkade ju inte på den här tiden. Man kunde inte avdela folk och ha liksom stora fängelser och där brottslingar skulle sitta. Så att de två normala straffen i äldre tid har varit böter eller döden. Om man inte har blivit fördriven fredlös som man kunde bli i Sverige.
Försatt
slaveri.
Jag har skrivit om slaveri, precis. Och det är också ett exempel. Framförallt om man är skyldig väldigt mycket. Om man har satt sig i skuld så kan man få arbeta av skulden. Låter ju rimligt kan man tycka. Men det här leder väldigt tidigt under bronsåldern in i någon sorts permanent arbetsplikt. Slaveri för att du inte har skött dig ordentligt. Förekommer i massor av högkulturer. Urnammo är definitivt inte äldst. Den äldsta bevarade ska vi säga.
Ja, precis.
Men vi har ju alltså, texter som berättar om ännu äldre lagstiftningar. Där själva texterna inte finns kvar, men där vi vet ungefär vad det var kungarna var ute efter. Orokagina berättade du för mig om att du hade hittat en sån här kung i Lagash.
Ja, precis.
Gång. Ännu äldre än Urnammo.
Ja, och alltså problemet med de här det är ju det att texterna finns inte kvar, så vi kommer egentligen bara åt honom indirekt. Och den här Urukagina, han är ganska spännande. Det finns liksom massor med texter om honom i kilskrift som är bevarat.
Alltså då, någonstans i södra Irak, ska vi säga idag.
Ja, och framförallt så finns det då poesi om honom och vad han har gjort. Och ur den här poesin så kan man då förstå att han har varit någon sorts lagstiftare. Och han har försökt komma till rätta i sitt land med att utrota korruption och sådana här saker. Så att indirekt kan vi komma åt en lagstiftning som han har varit ansvarig för, men som du sa, det finns ju ingenting kvar av själva lagen, så vi vet inte exakt hur den var utformad.
Den stora, viktiga frågan som alla glömmer då, det är ju att varför överhuvudtaget stifta lagar? För det är ju abstrakta rättsprinciper som ska kodifieras in i exempel. Och det är ingenting som människan föds med som kulturvarelse och tänker att ja, nu har vi byggt en stad, nu ska vi ha en lag. Det är ju någonting som, dels måste man komma på det. Och så måste du ha någon sorts medel för att erinra dig vad du har lagstiftat om. Och så måste folk köpa att det är okej att stifta lagar och komma här med regler.
Men tror du inte att man gör det då? Om du tänker att man har den här civilisationen och så om vi försöker tänka oss att den är laglös. Vilka problem skulle man inte få då? Mm.
Jag har faktiskt kollat upp det här. Jag har skrivit en bok som heter Civilisationens uppkomst. Mycket kort, liten fin bok. 168-170 sidor. Och jag går igenom sån här maktteknologisk utveckling. Först av allt, om du nu är kung eller härskande regerande drottning, så har du våld. Det krävs inte mycket intelligens och det krävs inte mycket medel för att du ska ta dig ur din letargiska lättja för att komma på att jag kan ge mig på mina fiender med stridsyxor. Så våld funkar. Men det funkar inte länge eftersom fienden har en tendens att göra upp på när du sticker därifrån. Och då har man religionen som maktmedel. Om folk tror att du är en gud som kan straffa dem så kan våldet backas upp av det. Och sen kan du ha inte bara piskan utan moroten. Muta folk. Alltså hjälp dem. Dra in dem i systemet. Kan du också använda. Sådana här maktteknologiska metoder och taktiker, de är alla kända innan du någon gång knäcker den där nöten och kommer på.
Men jag tänker att det är ett ganska svajigt sätt att bedriva sin verksamhet på.
Men det är lätt att komma på det. Då får du också kortlivade små stormakter. När du sen knäcker den där nöten och kommer på, lagstiftning kan legitimera maktutövning och dessutom ge folk känslan av att leva i ett rättssamhälle. När du har kommit dit, men det dröjer tusentals år innan du är där, då är du någon gång på 2200-talet före Kristus. Då har du fått ett mycket mer stabilt underlag för att utöva makt och få samhället att fungera. Skapa ordning och kaos. Och sen ska dessutom grannarna komma på samma sak och efterlikna det. Då tar det ytterligare 500-600 år. Så det här är en långsam process. Och när vi är framme vid Hammurabi 1700-talet, då ser man dessutom till att få in det här på kilskriftstavlor i jättemonument. Som naturligtvis inte står i Irak idag. Det finns på Louvren. Men alltså det är en lång resa innan den här abstrakta idén skapa rättssamhälle genom lagar har verkligen slagit rot i människans hjärna. Det är ingenting som uppfinns utan vidare, utan det här är knepigt.
Mm. När man tänker sig Hammurabis lag, där är det ju han som har stiftat lagen, får vi väl föreställa oss i alla fall. Det framställs ju så, det är hans lag. Mm. Men Mose lag, den är inte riktigt så. Den heter Mose lag, men Mose säger ju att han får det här från Gud. Han går upp på det här berget och
Gud skriver och, den själv.
Ja, och Gud levererar den här lagen till honom.
Tavlor. Och Mose går ner och väldigt, väldigt glad över allt det här. Och folket har tröttnat på att vänta.
Och då blev Moses så rasande att han kastade ner stentavlorna. Och enligt min mammas story så tappade han på fötterna. Och det gör väldigt
hårda bud.
Och då får han gå upp och säga Gud om det här. För han har förståelse för att folk fattar inte riktigt vad lagstiftning är för något de måste lära sig. Det här är ju ett sätt att legitimera lagen och förklara varför det här faktiskt är viktigt. Och här är Gamla testamentets första böcken jättebra källa till just pedagogik för folk att fatta. När jag har forntidskursen i min undervisning på Lunds universitet så brukar jag ha en gruppövning om syndafloden. Som då är den här stora katastrofen, allt drängs. Och den finns i massor av källor från främre orienten. Den berättas av akkaderna och sumererna och babylonierna. Alltså det är en sån här standardhistoria om den stora katastrofen förr i tiden. Och i de äldsta varianten av den så finns det ingen kausallogik. Utan floden kommer för att gudarna får lust att göra det. Gudarna är nyckfulla, bråkar lite inbördes och dränker allt. Och sen får de panik efteråt när de insåg att alla människor gick och dog.
Men i Bibeln är det inte så.
I Bibeln finns det en logik.
Där är Gud arg för att människorna syndar och beter sig illa. Och
på ett specifikt vis uppfyller jorden med våld.
Ja.
Och då, eftersom människan är skapad i Guds avbild, så ja, någon sorts
logik. Lite våld får de
tåla
då.
Total översvämning. Och sen efteråt säger Gud att nu räcker det. Jag har lärt vissa av er överleva med lite djur för att jag så återplockar med dem. Och nu tänker jag inte göra om det här. Nu är det upp till er. Ta ert ansvar. Den som utgjuter människoblod, hans blod ska utgjutas av människor. Ty Gud gjorde människan till sin avbild. Ni är som jag. Gör nu som jag. Utöva lagstiftningen och se till att det blir ordning och kaos. Och då har människan fått något sorts gudomligt bud att se till att ha lagar. Och det här står alltså redan i början av Bibeln. Det är långt innan Mose kommer in. Och läser man det här ur rättshistoriskt perspektiv så är ju det här för att få folk att fatta att du ska inte stjäla. Du ska hålla dig till lagen och om du nu blir dömd och tycker att det är orättvist, ja, det är så det ska vara. Detta är vårt samhälle. Fatta det! Och det faktum att man behöver pränta in det här med en massa berättelser om syndafloden och Guds ingripande och Noa och allt det här uttåget ur Egypten, det visar ju att det här var fortfarande inte helt och hållet självklart. Det här är något människan måste lära sig. Man måste ha den ikoniska lagstiftaren, frihetshjälten, för att hålla ihop samhället och förklara rättslogiken. På så sätt börjar det mänskliga samhället att funka. Kriminella ska sättas dit. Öga för öga, tand för tand. Och sen har det fortsatt.
Och sen har det fortsatt till det vi har
ända idag. Fram till dagens samhälle. Det är väldigt många människor fortfarande inte fattar det här med att du får inte stjäla, du får inte dräpa, du får inte ingå i kriminella nätverk. Du får inte vara korrupt i din lilla ambition att härska som kommunaltjänsteman. Utan du ska hålla dig till lagens bud. Det här har vi haft problem med hela tiden.
Men idag Gud behöver kommer inte skicka någon
flodvåg på. Vi behöver inte stoppa in en syndaflod i det.
Utan det är upp till oss att
hota
lösa
med
detta.
Kumlabunken i värsta fall.
Ja.
Ni har lyssnat på Harrisons dramatiska historia om Mose och lagstiftningens uppkomst på jorden. Väl mött nästa gång. Då kommer vi att gå in på krig, närmare bestämt det mest kända av alla tidiga krig. Bronsålders civilisationens tvekamp nummer ett, Trojanska kriget.
Tack för idag!
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.